Du kommer rakt in i församlingar, du som aldrig varit här, så är du jättevälkommen hit. Och du kommer rakt in i ett tema där vi talar om någonting som vi helt enkelt kallar för före, efter. Och det är någonting som många pratar om i samhället idag. Före, efter. Man visar bilder. Före, efter. Och så vidare. Och det finns massvis före, efter. Och, men det är inte magen vi pratar om. Det har jag gett upp. Nej, utan vi pratar om före, efter mötet med Kristus. Och att det finns ett före, det finns ett efter. Och att han faktiskt är så fantastisk. Jag ska vilja ta dig genom en liten resa. Så att ni vet om, ungefär när det är på väg att landa, så har jag 3 punkter. Okej? Okay? 3 punkter. Det var kul nu att säga 8 punkter. Och sen när det har gått en viss tid så har jag kommit in på den 3:e punkten. Då har du börjat fundera, vad är detta? Men. 3 punkter. Och den första punkten jag vill ta upp, och som jag också då börjar med några bibelord med, det kallar jag från borta till hemma. Från borta till hemma. Och det är min första punkt. Om du skriver anteckningar, man får extra poäng i himlen om man skriver anteckningar. Så det var ett skämt. Men hur som helst, så här står det i, jag bara nämner flera bibelord för er. Det står så här: även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Någonstans i alla människor så är det nedlagt evigheten. En känsla av någonting mer. Det står också så här: vi gick alla vilse som får. Var en av oss gick vår egen väg. Med all vår skuld la Herren på honom. Honom i det fallet är Jesus. En profetia i Gamla testamentet om Jesus. Och det står också så här i Nya testamentet: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat. Och då kan man undra, vad är synd för något? Är det något jag gör eller är det något jag är? Och vi pratade just om det, om identitet. Men alla har ett behov av Gud. Och alla har evigheten nedlagd på insidan. En sense of purpose. Alltså någonting som vi längtar efter som vi inte riktigt kan ta på. Alla människor. Det är min övertygelse. Om man lever med mängder av människor. Om man går på stora event. Nästa lördag är vi ett helt gäng här från kyrkan som ska gå och åka ner till Växjö och kolla på Växjö Lakers och HV71. Och det är ett gäng som håller på HV och det är ett gäng som håller på Växjö. Har vi några Växjö som håller på Lakers? Har vi några som håller på HV? Okej. Okay. Vi är ett gäng som åker ner. Vi ska inte slåss. Vi ska kolla på hockey. Och det blir väldigt kul i alla fall. Men även att man är det. Nu tror jag inte det i vårt fall, i vår resa. Men även att man är på stora event. Även att man är bland jättemycket folk. Så kan man känna sig otroligt ensam. Visste ni om det? Man kan känna sig oerhört ensam även om man är bland mycket folk. Och det är många som jagar idag. På många olika sätt. Och på det här sättet då så tror jag att han som har skapat oss kan ge oss. Han är platsen. Han är den som kan ge oss ett syfte. Som kan ge oss någonstans att ta vägen när ensamheten kommer. Vi sjöng alldeles nyss. Det finns säsonger. Om vi bara stannar där. Det finns säsonger. Det finns säsonger. Come on somebody. Det finns säsonger. Det är tuffa säsonger. Det är fantastiska säsonger. Det är fruktansvärda säsonger. Det är underbara säsonger. Det finns säsonger av sorg, av glädje. Men genom allt är vår Gud trofast. Jag tror att han som har skapat oss, lagt evigheten på något sätt i oss, är den som också kan ge oss på något sätt, koppla upp oss på något sätt med ett syfte. Betyder inte att allt är perfekt, men någonstans bara finns det. Ja, det är där jag kan hitta mitt syfte. Jag vet vad jag ska vända mig. Jag hörde någon säga det här och det här tyckte jag var bra. Jag översatte det och det kommer på skärmen nu. Att misslyckas är inget vi ska vara rädda för. Snarare bör vi vara rädda för att lyckas. Med sånt som inte betyder något. Tweetable. Och ibland så är det så att vi kämpar med olika saker. Vi kan kämpa med tvivel. Vi kan undra, vad är meningen med detta? Eller varför händer det här för? Och vi kämpar med olika saker. Om du bara tittar här på en liten sms-konversation, hur det kan vara. Och han känner att livet suger. Och det känns tomt. Och personen, den andra som är en troende, säger, men Gud finns där. Han finns där för att trösta dig. Han finns där. Ja, det märker jag inte. Och han kämpar med tvivel. Han kämpar med en tuff säsong. Jag vill tro, men. Och så kan vi känna ibland. Vi vill tro, men det finns också. Men jag hoppas man känner sig borta och inte riktigt har funnit hem. Här hoppas jag att jag ska kunna hjälpa dig. Vi ramlar snart in i punkt nummer 2. Men ibland kan vi känna att livet vacklar. Speciellt när saker händer i livet. Men tänk dig att det finns en plats där vi kan faktiskt finna trygghet. Inte ett perfekt liv, men trygghet. Där vi vet var vi ska gå någonstans. Jag är så tacksam att jag idag vet var någonstans jag ska ta vägen när jag känner tomhet, när jag känner de här frågetecknen. När jag känner att jag vet inte riktigt hur jag ska få till det här, så vet jag att jag kan gå till honom. Jag vet att han finns där för mig. Ibland känner jag inte det. Ibland så upplever jag inte så jättemycket. Men jag ändå vet det. Och om jag ihärdigt lutar mig mot det, så kommer friden. Då kommer den där friden och jag känner mig hemma igen. Därför gör jag det till en regelbundenhet. Inte bara för att jag är pastor här. Utan gör det som en regelbundenhet. Att jag vill gå till kyrkan. För jag får alltid någonting. Jag får vara med i lovsång. Det kan vara lovsång. Det kan vara någon som säger något i kafeterian. Det kan vara något i predikan. Någonstans. Jag får någonting med mig. Det var någon här idag som sa till mig att jag är trött och sliten. Men jag tänkte jag åker hit ändå. Jag tycker det är så bra inställning. Därför att jag tror man kan få någonting. Vi har byggt på något sätt ett samhälle idag där vi jagar likes, men vi behöver kärlek. Jag tror jag hade en bild på det. So many people are living for likes while longing for love. Det är så många människor som jagar efter likes i social medievärlden idag, men den de egentligen behöver är kärlek. Och den som verkligen har kärlek att ge, han har ett namn. Hans namn är Jesus. Vi har byggt ett samhälle idag där vi skaffar eller till och med bygger fina hus. Men vi vet inte riktigt hur man skapar ett hem. Vi lever i ett samhälle idag där vi jagar snabba cash. Men vi förstår inte att ge. Det är faktiskt att få. Och jag tror att hos honom kan man hitta hem även mitt i kaoset och gå från borta till hemma. Den andra punkten kallar jag från stark till svag. Eller från Hulken till Kermit. Men från stark till svag. Vi lever i ett samhälle där det gäller att visa sig att man är stark. Eller allra helst att man är starkast. Vi karar är enorma på detta. Vi ska alltid vara bäst. Vi ska alltid vara starkast. Vi ska alltid ha störst muskler. Det är jobbigt för alla andra eftersom jag har de största musklerna. Eller hur var det nu? Vi hade ett tema för jättelänge sedan faktiskt. Det var ganska många år sedan. Vi får upp en gammal Insta där jag faktiskt talade om från Hulken till Kermit. Du ser bilderna där. De gamla lamporna där ser du mycket där från lokalen där inne. Men vi just pratade om det. Och egentligen är det så. Samhället säger en bra karl är det sig själv. Starkast vinner. Men då undrar jag, vad är stark för något? Tänk om svag i samhället, i grupptryckets korridorer. Tänk om svaghet i de korridorerna är faktiskt stark i Guds hus. I Guds ögon. Idag skulle jag vilja ropa ut, i den här punkten skulle jag bara ropa ut att den som vågar vara svag är den som är stark. Att gå ner på knä tror jag är vägen att klara av att stå. Och att be om hjälp är kraft. Från stark till svag. Vad jag egentligen menar med denna punkten är att man ibland kan känna så här. Jag behöver hjälp. Och vet du vad? Det finns en som vill hjälpa. Men problemet är att vi håller inte bara på. Det är inte bara barn som säger så här. Kan själv. Känner igen det uttrycket? Kan själv. Kan själv. Jag tror säkert, jag har inte frågat mamma, men jag tror säkert jag sa det jättemycket när jag var liten. Kan själv, kan själv. Nej, men låt mig hjälpa. Nej, kan själv. Men vet du vad? Vi håller på. Vi säger inte exakt kan själv. Men vi försöker fixa så mycket själva. Så vi går sönder. När det finns en skapare som älskar oss. När det finns någon som faktiskt säger, be mig om hjälp. Inbjud mig. Från svag, från stark till svag menas helt enkelt att du gör dig beroende. By design, utifrån ett beslut, gör dig själv beroende av Gud. Jag har bestämt mig att jag vill göra mig beroende av honom. När det gäller mitt liv, när det gäller mina relationer, när det gäller mitt äktenskap. Jag vill göra mig beroende av honom. Och vi tillsammans, Kiko och jag, vi har sagt, vi har tagit ett beslut. By design. Vi har gjort oss beroende av honom. Och vet du vad? Det är en sån otrolig skillnad. När det ibland knakar, när det ibland är tufft. Att man faktiskt säger, nej, nu vänder vi oss uppåt. Nu lägger vi ner kan själv. Nu vänder vi oss uppåt. Och sen efter uppåt mot varandra. Och så på någonstans så bara kommer friden, kraften. Och jag tycker det är så häftigt. Att det faktiskt är sant. Att när man går från den där egenbyggda hulken till det här jobbiga, pinsamma Kermit. Jag behöver hjälp. Det lät exakt som Kermit. Så är det en sån otrolig öppning till kraft. Därför skriver jag det. Att be om hjälp är kraft. Är ni med? Min sista punkt är från religion till relation. Från religion till relation. Jag ska förklara vad jag menar här. Du kanske tycker det låter det här lite, kanske lite udda, lite konstigt. Jag har ingen aning. Men religion handlar ju ofta om vad vi gör. Vad vi presterar för att förtjäna någonting. Vi ska fixa saker. Vi ska rätta till saker. Och för att fixa saker så någonstans så handlar allt om vad vi gör för att förtjäna någonting. Och därför så lägger jag inte relation med Jesus. Vill inte, jag står emot att lägga det i religionsboxen. Jag vet att man i skolan pratar kristendom och det och det och det. Men någonstans jag vill inte det, för det är inte religion, det är relation. Och det handlar inte så mycket om exakt vad jag gör eller vad jag inte gör. Vad jag har gjort eller vad jag inte har gjort. Utan det handlar om, först och främst så handlar det om vad han gjorde. Vad han har gjort. Vad han har gjort för dig, vad han har gjort för mig. Och när man på något sätt accepterar vad han har gjort. Så öppnas ett nytt liv. Och då förändras livet. Jag känner ju många av er, inte alla. Jättekul, men det är nya ansikten. Det har vi nästan varje söndag. Men jag känner en del av er. Och grejen är att det är ju så. Jag vet ju precis. Jag har träffat människor som har kommit till tro. Och som på något sätt har börjat leva ett liv. Och på något sätt börjar lära känna Jesus. Och känner att han är för mig. Han finns där. Jag kan inte förklara, men han bara finns där. Man kan inte förklara allt. Men någonstans helt plötsligt så märker man. Innan så blev jag så arg när saker hände. Men nu på något sätt så bryr jag mig inte längre. Eller innan så hade jag det här. Och nu det bara rinner av mig. Vad har hänt? Jag kan berätta vad som har hänt. Du har gått till en relation. Någonting har börjat röra vid ditt liv. Och det börjar helt plötsligt forma dig. En av våra värderingar heter det. Att människor som växer, alltså i en relation med Jesus, förändras. Innan jag var kristen, jag var ju ganska ung då, men oj vad jag använde fula ord och vad jag svor. Men när Jesus kom in i mitt hjärta, jag förstod inte allt. Men någonstans så bara sakta men säkert så försvann det. Höll jag mig borta från honom, på något sätt bara drog mig bort. Så plötsligt kom det tillbaka fel saker. Men när jag höll mig nära honom så om och om igen så kom det tillbaka. Och saker bara rann av mig. Lyssna här. Ibland gör vi Gud till snabbmatsguden. Snabbmatsguden. Vet du vad det betyder? Det betyder att den där guden som snabbt ska fylla mina behov. Jag går till kyrkan för att han ska fylla mina behov. Han är snabbmatsguden. Och fyller han inte mina behov, då drar jag. Han ska hjälpa mig och ingen annan. Alltså man gör Gud på något sätt till snabbmatsguden. Det ska vara snabbt och det ska hjälpa mig. Och man är på något sätt bara lever i sina problem, i sitt fokus. Och Gud, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Mig, mig. Man har på något sätt skapat en egen liten treenighet. Jag, mig och mitt. Och någonstans har det hamnat fel där. När man på något sätt sträcker sig efter snabbmatsguden. Nu vill Gud hjälpa oss. Han vill betjäna oss. Och så. Men Gud är ingen snabbmatsgud. Han är större än så. Ibland gör vi honom till den, och har vi en syn på Gud att han blir den hjärtlösa guden. Hur många gånger tror du inte jag har fått som pastor fått frågan, hur kan Gud finnas när det finns så mycket hemskt i världen? Oj, 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 otaliga gånger. Och det är en relevant fråga. Jag dömer inte den frågan, men jag har fått den otaliga gånger. Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket hemskt i världen? Det är en relevant fråga. Men man gör Gud på något sätt till den hjärtlösa guden. Men jag tror Gud skapade den här jorden. Han skapade människan, gav dem en frivillig, och vi gjorde någonting med den frivilligheten. Och därför ser det ut som det gör idag. Men han är inte den hjärtlösa guden. Han är mycket mer än så. Ibland som kristna så gör vi honom till gåshudguden. Också ett namn. Jag kommer inte på något bättre. Du vet när man får den där känslan, kanske i lovsången eller när någon ber för dig. Och så här va, så bara känner man wow, man bara känner en värme eller gåshud, ståpäls och allt i Gunnes van. Och man på något sätt, man vill känna honom, man vill uppleva honom, och annars så är det inte intressant. Man skapar på något sätt en hype kring att man alltid ska uppleva saker kring honom. Gör honom till gåshudguden. Och sen har vi den fjärde som jag bara nämner ibland, att vi har den här synen på Gud, eller skapar den här synen på Gud att han är I wanna kill you, guden. Och det vill säga den här guden som är hård, som är tuff och som vill döma dig och som ser dina fel och han vill bara nita dig. Och det är väldigt vanligt att folk har det. Har den bilden av Gud. Och att han dömer det han vill inte veta av. Jag med människor som pastor, människor, du har säkert hört också, men inte bara pastor, men ibland man får många samtal och en del säger, Gud vill inte veta av mig. Du ska bara veta vem jag är. Du ska bara veta vad jag har gjort. Och jag brukar alltid säga, du vet inte vem jag är, du vet inte vad jag har gjort. Du vet inte vad jag kämpar med. Va? Och han har tagit emot dig. Ja, jag är så tacksam att han tog emot en skit som mig. Det är jag så tacksam för. Och I mean it. Jag står här och ser trevlig ut. Spelar fotboll med mig så får du se en annan. Patrik. I mean, Johannes slutar nicka. Så han har fått några smällar säkert. Nej, men vad jag menar är att vi alla sitter i samma båt. Du får säga, du kanske sitter här och säger jag är hur bra som helst. Nej, det är du inte. Du är också en jerk. Du har också massa problem som du kämpar med. Du har också massa attityder som du behöver jobba med. Hallå? Vi alla kämpar. Och vi alla är i behov av honom. Men han är inte ute efter att slå oss. Han är ute efter att lyfta oss. Han är ute efter att hjälpa oss. Och jag brukar faktiskt säga så här. Om man vill ta emot Jesus, så förbered dig på förändring. För var du en gris innan, så kommer han knacka på din axel och säga hallå, så där säger man inte till sin fru. Eller så där säger man inte till sin man. Så där gör man inte på skolan. Eller så där gör man inte. Jag har en vän här i församlingen som är iväg på missionsfältet nu, som har sagt till mig, kan inte du Patrik hjälpa mig, för jag har så mycket dåliga attityder. Kan inte du vara på mig? Kan inte du vara tuff mot mig? Så jag försöker vara, det är inte så lätt. För jag är för snäll. Och han säger det, du är för snäll. Var tuff mot mig, jag vill förändras. Jag vill växa, jag vill bli en ledare i Guds rike och i en församling. Hjälp mig. Jag tycker det är en härlig inställning. Den inställningen på något sätt väcks till liv när man följer Jesus. Man kan på något sätt inte bara omfamna. Jag kan inte ens till exempel, jag kan inte ens bli riktigt glad om en spelare som Paul Pogba blir skadad i Manchester United. Jag kan inte bli glad för det. Det bara känns fel. Nej, men jag fixar inte det. Och det hade jag garanterat gjort om jag inte hade haft Jesus. Varför ska man jaga en religion när man kan finna en relation? Varför ska man jaga en religion när man kan finna en relation? Gud är en god Gud. Han älskar oss. Och för mig, nummer ett, så är han min far i himlen. Han är den som sände Jesus Kristus. Tog min synd. Förändrade mitt liv. Ni har hört den bilden innan, men den här, en del av er i alla fall har hört den. Om man tar så här, en ring så här. Och så är det allt det vitt. Det vita pappret. Man tar en ring så här. Och så ritar man en svart. Var med mig nu i er fantasi. En ring helt vit. Och så gör vi en svart prick. Är ni med mig så? So far, so good. Svart prick. Ibland är det så att utan Jesus så är det så lätt att man hamnar. Och när man inte lever nära honom och på något sätt och så här, så blir det att man fokuserar på den här svarta pricken. Och den här svarta pricken kan faktiskt betyda ganska många olika saker. Men det kan betyda någonting i ditt liv som du känner att där är du svag. Eller någonting du har gjort, någonting du har varit med om. Det kan vara något hemskt som du har faktiskt varit med om i din uppväxt eller i ditt liv. Men man, på något sätt så fokuserar man på den här svarta pricken i den här stora vita ringen. Om man bara tittar på den här svarta pricken och lever med den här svarta pricken. Och man mår skit. Därför man bara tittar på den här svarta. Det som händer med Jesus. Det som händer med Jesus är att han hjälper oss. Att inte fastna i den där svarta pricken. Han hjälper oss att inte fokusera enbart på den där svarta. Det är som om han tar oss på en resa. Ser ni den här ringen? Och så den här svarta pricken. Det är som att han har lyft oss från den här svarta pricken. Och lyft oss bakåt. Så vi ser helheten. Så vi ser, oj, vad mycket vitt det var. Jag ser på ett annat sätt. Alltså någonstans när Jesus får komma in i våra liv. Så förlåter han våra synder. Han hjälper oss med våra svagheter. Och om och om och om och om och om och igen så hjälper han oss. Han lyfter oss. Och grejen är att vi kan springa iväg från honom. Och vi gör det ibland. Men någonstans, varje gång vi kommer tillbaka så står han där. Jag har väntat på dig. Välkommen. Det tråkiga är att vi ibland väljer det där livet. Att när saker börjar, och det skulle jag kunna tala om också utifrån den guden. Att det är när jag behöver honom som jag ska vara hos honom. Då vill jag följa honom. Jag vet inte vad jag ska kalla den typen av gud i våra liv. Men någonstans när det går bra så någonstans och det händer lite saker i vår liv, då helt plötsligt drar vi oss bort från honom. Därför att nu fixar jag i livet, det går ju rätt bra nu. Men så bara skiter sig alltihopa, allt rasar och då går vi tillbaka. Och vet du vad, han står där varenda gång. Jag är så förundrad. Att han i alla fall 50 gånger kunde säga, nu får du skärpa dig. Och det kanske han säger på ett sätt. Men han gör det med sån värme och kärlek. Så han är nästan jobbig. Vi kan aldrig leva upp till det där. Men jag tycker han är så fantastisk. För han älskar oss så mycket. And I'm not kidding you. Han är fantastisk. Så Kristus hjälper oss att se helheten. Och inte fastna i den svarta pricken. Han öppnar våra ögon och ger oss ett perspektiv. Och han ger oss ett syfte, en mening med livet. Och han ger oss en frid på insidan. Han ger oss en någonstans där vi en känsla av att jag vet var jag ska navigera. Jag vet var jag ska ta vägen när det känns tufft. Sist jag bara vill sätta upp på skärmen här. Det finns ett före Kristus och det finns ett efter Kristus. Före och efter. Och det är vad det här temat heter just nu i våran kyrka. Ganska många söndagar. Vi ska prata om olika saker. Vi ska prata om relationer. Vi ska prata om våran mun och våra tal. Vi ska prata om massa olika saker som faktiskt är en frukt av att följa Jesus. Det blir ett före och efter på massa olika områden i våra liv. Om vi vill omfamna hans förändring i våra liv. Men det finns ett före Kristus och ett efter Kristus. Jag skulle kunna ta med dig genom resa genom Bibeln och läsa om Petrus i Bibeln. En snubbe som blev en efterföljare, en lärjunge till Jesus. Som var en riktig, han kallade han Oskdundret. Jag gissar på att han hade ett otroligt temperament. Jag tror han hade ett stort skägg. Jag tror han luktade äcklig fisk. kunde säkert plocka ut en fisk ur skägget ibland. Jag tror han var väldigt speciell och luktade svett och så här underbart blöt. En del bara, sluta. Men vet du vad? Han mötte Jesus. Och han failade. För han drog bort från Jesus. Och Jesus sa till honom, innan tuppen gal, så kommer du ha förnekat mig 3 gånger. Jag är beredd att dö för dig Jesus. Glöm det. Jag är starkast, jag är bäst, jag är frälst. Jag är the man for the hour with a lot of power. Ja, det trodde han Petrus. Men helt plötsligt så var han ensamheten. Helt plötsligt så var det en annan säsong i hans liv. Och helt plötsligt så kom de där förnekelserna. Och när tredje förnekelsen kom så vände han sig om. Och vad är det där tror du? En tupp som gal. Och han kände sig bara, jag vill inte leva längre. Men vet du vad? Ett litet tid efter så har han mött Jesus igen. Han har fått förlåtelse, han har fått upprättelse. Och han berättar för andra om Jesus. Jag skulle kunna berätta för dig om Paulus. Hur Paulus till och med var emot de kristna. Han hatade de kristna. Han gjorde illa de kristna. Han ville till och med döda de kristna. Men han mötte Jesus och det blev verkligen ett före Kristus och ett efter Kristus. Han skrev stora delar av Nya Testamentet. Han fick starta upp massvis med församlingar. Denna man, till och med när han var nykristen och skulle komma och träffa andra kristna, så var de oroliga. Han kanske luras. Ska vi verkligen ta emot honom? Han kanske bara luras och så tar vi emot honom och han vet vad vi är. Och så bara pang så kommer soldater och gör oss illa. De till och med litar inte riktigt på honom. Så stora förändringar på ett före och ett efter. Att följa Jesus förändrar oss. Det finns ett före och ett efter Kristus. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi bara avsluta?